Är Opels nya elbil så bra som de säger att den ska vara? Och hur är Hyundais lilla skogsmulle? Det får du veta i det här avsnittet av Vi Bilägares podcast. Hej på dig, vad kul att du har valt att lyssna på Vi Bilägares podcast. Jag som pratar heter Maria Dahlin och är webbredaktör på Vi Bilägare. Och med mig idag har jag redaktionschef Tommy Wahlström. Välkommen.
Tack så mycket.
Du är lite förkyld.
Ja, lite, men jag sitter långt bort, sitter så jag långt... hoppas jag inte ska smitta någon.
Ja, inga basiller här, tack.
Nej.
Bra att vi har långsladd. Och som är oss i studion är ju också Nils Svärd.
Ja, tjena, tjena.
Välkommen tillbaka från föräldraledigheten.
Ja, tackar, tackar.
Tack. Vi har ju inte spelat in någon podd sen du kom tillbaks.
Nej, jag har klarat mig ganska bra. Jag har legat lågt och hållit mig hemma.
Ja.
Borta från dina förslag om poddande.
Ja, ja, precis. Men nu är det dags igen.
Ja, det är roligt att vara här.
Ja, bra.
Tror inget annat.
Du är lite pollenallergisk idag, så det är två förkylningsröster i radion.
Men du är pigg. Eller?
Ta i trä, ja, jag är pigg. Vi får väl se hur det går efter den här inspelningen. Men idag ska vi prata lite om provkörningar som ni bara varit på den senaste tiden. Vi kan väl börja med Tommys egentligen.
Ja, alltså det här är ju anledningen lite grann till att jag är här idag överhuvudtaget. Ja. Jag borde ju ha legat nedbäddad, men jag kan ju inte undanhålla er detta. Jag har ju sett ljuset.
Har du det? Blixten?
Blixten. Oväntat håll får man säga.
Som en blixt från klar himmel. Nej. Alltså Opel Ampera E. Det har ju snackats om den här bilen, eller Chevrolet Bolt då, som den heter i sin originalutförande.
Mm.
Det har ju snackats om den här bilen i flera år. Och nu har jag ju fått chansen att köra den då i lätt sminkad och då kallad Opel Ampera E.
Mm.
Och vad som är så speciellt med det här är ju att det är en elbil som har ett stort batteri, vilket gör att den får en lång räckvidd.
Mm.
Utan att för den delen bli skitdyr som Teslas bilar blir.
Mm.
Här kommer man förmodligen att landa på ett pris strax över 400 000 kronor när den börjar säljas i Sverige nästa år, Ampera E. Och för det så kommer man då någonstans mellan 30 och 45 mil, ska jag tro, i verklig körning.
Ja. De säger 50, men det får man ju skala av lite grann.
Ja, 52 mil i den här NEDC-körcykeln då, den snälla europeiska. Men i samband med den här provkörningen så visade man också siffror då på den här nya körcykeln. Nils, du kommer ihåg vad den heter?
Delvis. W någonting PT.
Maria?
BLPT.
Ja.
WLTP.
PTEL.
Ja, nu har jag inte i huvudet.
World.
Vi har pratat om det här i tidigare podcast, men den har försvunnit, den här förkortningen. Det är så många förkortningar i bilvärlden.
Nej, jag kommer inte ihåg. Det är för många bokstäver. Varje förkortning ska vara tre bokstäver och här har de fyra och det ställer till det totalt. Ja. Jag vet inte. Jag vet vilka bokstäver som ska vara med. Vilken ordning har jag ingen aning om, men att det börjar på W.
Ja. Den nya körcykeln som då kommer att vara betydligt tuffare och enligt den i den så kommer då Ampera E 38 mil.
Mm.
Och vi provkörde den i Norge.
Just det.
Och i Norge så finns det en del berg.
Mm, och det var väl inte jättevarmt väder när ni var där?
Nej, de hade ju lite aprilbacklash där också, så det var ju typ 4 grader plus bara när vi åkte.
Ja.
Och vi sparade inte på krutet, utan vi hängde med i trafikrytmen och...
Ja, den norska trafikrytmen är väl inte jättehetsk ändå,
eller?
Jag
trodde det också, Nils. Jag trodde att man hade tuktat norrmännen med hjälp av fartkamerorna, men nej.
Nej.
Nej, de har anammat storstadsrytmen där också, så runt Oslo så gick det undan.
Mm, okej, okay. Jag är uppe i trötta Tröndelag. Där kör de lite långsammare,
jo.
Vad jag vill minnas.
Där. Jo, ja, men där kanske man är lite räddare då. Men Oslo så står man på alltså.
Mm.
Och vi hängde med. Och vi körde en slinga på... Vi hade fulladdade batterier när vi startade. Vi körde 22 mil. Och när vi kom i land eller hem så hade vi 14 mil kvar.
Ja, det är skapligt faktiskt.
Lovande. Ja, visst. Och jag menar, jag har kört BMW 3, våran då, långtidsbil i 2 år. Och jag kom ju någonstans mellan 10 och 13,5 mil på den, på en full laddning, lite beroende på väder och väglag och så. Och då körde jag ju inte alls som jag gjorde nu på den här provkörningen. Med den i vardagslag, utan då med elbil, man blir ju lite miljöidiot till slut liksom. Det är ju så att ingen man ja, när maken tittar bort så slår man av luftkonditioneringen liksom, för att spara lite.
Det är det som är så konstigt, det är paradox med det tycker jag med elbil, för att det är bara då man sitter och kör miljövänligt, om man får uttrycka så, men för miljön spelar det ingen roll. Nej. Alltså det är egentligen en dieselbil man kan sitta verkligen och spara på varenda droppa, släppa gasen och hålla på liksom. Men jo, där är ju tvärtom, att där gasar man på extra istället.
Men man blir lite skadad där, så att men nu med Ampera E så försökte jag verkligen köra som vanligt och hänga med rytmen och följa med trafiken liksom.
Så tack vare Opel är tillbaka till energislöseriet igen. Nu får man gasa lite mer fritt och inte tänka för hur man kör när man kör bil.
Så skulle man tack kunna Opel. Se det. Eller också kan man ju se det som så att här har vi då en elbil som kanske klarar av att vara enda bil. Den enda bilen för många hushåll och många familjer. Även i ett sånt land som Sverige som är ganska glest befolkat och liksom, man behöver köra även längre sträckor ibland liksom.
Så den känns liksom mer som en bensin- eller dieselbil på det här sättet. Alltså att det här tänket att man inte bara har de där 13 kvar eller liksom, ja, det här, ja, att det känns som vanligt.
Ja, alltså du har ju fortfarande en gräns förstås.
Men det har man ju vilken bil som helst.
Ja, men har du en bensinbil så kan du ju stanna och tanka då. Det tar ju lite längre tid där. Men,
ja, men för laddstandard då i Opel, vad använder de sig av? Är det Chademo eller CCS?
Det är CCS, snabbladdning. Okay. Och sen så kan du ju förstås ladda hemma liksom. Wallbox av olika slag. Eller vanlig stickkontakt liksom. Och normalläget är ju förstås att du laddar hemma under natten och så är bilen full varje dag du tar den. Och då har du 30-40 mil på dig. Liksom. Hur många åker egentligen längre än 40 mil under en dag liksom, en vanlig dag? Det gör man ju inte.
Nej. Men du var nöjd med hur...
Ja, den biten var jag väldigt nöjd med, måste jag säga. Och jag tror verkligen att den här bilen kan innebära någonting nytt. Sen får vi ju se då, för dels handlar det om vilket pris kommer man att landa på i Sverige och vilken tillgång kommer man att få på bilar?
Den börjar i Norge nu, visst är det så? Och Sverige är inte alls prioriterad i den här lanseringen.
Nej.
Hur ska man tolka det?
Man börjar på de 4 största elbilsmarknaderna i Europa. Så det är alltså Norge, det är Nederländerna, det är Tyskland. Och är det Frankrike också?
Ja, jag tror Frankrike,
att det
är Frankrike är
rätt
bra där.
Ja, jag tror att det är Frankrike också. Och sen så ska man väl komma med ett till land i Europa innan det här året är slut.
Men inte Sverige?
Det vet man inte, det har man inte riktigt bestämt sig för än. Men sen är ju frågan då, hur många bilar är Chevrolet beredd att bygga och skicka hit till Europa?
Och vad får Opel betala för dem? Eller vad får Peugeot betala för att köpa amerikanska bilar?
Just det, nu när de ska
byter
köpa
ägare, kan tänka mig kanske en ny prisförhandling som väntar på Europatransporterna. Ja.
Nej, men visst, så det är ju många frågetecken. Sen är det ju också så att det här är ju det här är en amerikansk skeva. Den bilen som sådan ligger ju långt ifrån den uppryckning i kvalitetskänsla som Opel har gjort i Europa. Jag menar, Opel Astra eller nya Opel Insignia är ju bilar som känns bra att ta i liksom. Fina material, bra känsla liksom.
Ja, du sa från provkörningen när jag pratade med dig att du tyckte att den kändes lite plastig.
Ja, det är billigt plast. Det känns alltså, ja.
Och det är ju lite synd när det blir så. För det är inte samma som i till exempel Insignia.
Nej, det är väldigt långt ifrån. Å andra sidan då, konkurrenterna som Zoe eller Nissan Leaf är väl heller inga.
Inte än, men samtidigt känns det som att de var de första elbilspionjärerna då man inte brydde sig om bilen utan bara batteriet. Det känns som att nu kräver man ju mer av en elbil snart. Att det ska ju kännas vettigt. Jag menar, som Honda Ioniq var på test nyligen, det känns som en riktig bil som bara råkar gå på el. Det tror jag är det man vill ha.
Men man kan ju också hoppas då att Ampera E blir gnistan som
tänder på lite som jonbatteriet. De brinner ju ganska bra, ganska länge dessutom och hårt, ganska hastigt. Ja.
Men som dessutom får de andra då att ytterligare ta ett steg till på något sätt. Liksom. Mm.
Men känns det inte att de har skjutit lite över målet ändå? Alltså med, vad är det, 60 kWh batteri, ja. 200 hästar.
Ja.
Jag menar, man borde ju ha någon form av instegsmodell då kanske om något år på 40 kWh och 150 hästar. Det är fortfarande mycket, mycket mer än närmsta konkurrent.
Jo, ja. Fast, men det är ju också så att man har ju liksom... Man har ju gjort samma sak som Tesla. Man har tagit ett stort jäkla batteri och tryckt in i en liten bil. Mm. Eller ja, Tesla har en stor bil. Men det här är en liten bil som har tryckt in ett stort batteri. Och sen så bryr man sig inte så jättemycket om energiförbrukningen.
Det är amerikanskt. Ja. Det är amerikanska bilar. Nothing beat cubic inches. Nej, men nu är det i kilowattimmar.
Så att liksom, man har ingen värmepump här för klimatanläggningen som Hyundai till exempel har på Ioniqen. Mm. Utan här är det vanlig elgrill liksom som värmer kupéluften.
Tillbaka till ett energislöseri igen här då, att man räcker på.
Här finns det ingen LED-belysning. Jo, det finns här DRL-ljus, men ingen, sen är det ingen LED utan då är det xenonljus liksom. och sådär.
Ja, det låter som en amerikansk bil i grunden. Ja. Mm, just det.
Och så, som du säger, 204 hästar, så att det är bra klipp i den. Den går ju att ösa på med.
Mm. Ja, du sa att ni kunde hänga med i
ja.
Oslo-tempot.
Så man tänker konkurrenterna då, jag menar nya Elgolfen som blivit starkare, den har 136 hästar. Honda Ioniq som var starkast innan har 120 hästar om man kollar på klassen.
Mm.
204 alltså tycker Opel var, eller ja, förlåt, tyckte Chevrolet var rimligt för den här småbilen.
Är det, står vi inför ett elbilsrace nu? Ny hästkrafts eller kilowattduell då?
Hästkraften är mer gratis på något sätt, alltså från en elmotor. Jag menar, det är klart att drar man på så försvinner energin, men jag menar, jag behöver inte bygga en stor motor för att få 200 hästar på sådant sätt. Så varför inte?
Ja.
Men ändå, jag tycker det låter ändå over the top liksom, 400 000 plus för en Opel med för 200 hästar. Jag tror de har haft en ganska bra marknad på 150 hästars för 380 000.
Jo, men det är väl som du säger också att det kanske inte är elmotorn som kostar där, utan det är ju batteriet som kostar.
Mm.
Och jag menar, jag tänker inte gnälla över att de har satt i ett så stort batteri, för det är ju det som gör att den här bilen ändå blir så flexibel liksom.
Ja, det är bara tacka och ta emot att den använder elbilar. Varje elbilkilometer är bättre än en fossildriven kilometer. Så får man ju se det.
Men sen finns det andra idiotier också. Det finns inte adaptiv farthållare i bilen.
Det är ju jättekonstigt.
Det är ju jättekonstigt. Hur tänkte man då liksom? Och så finns det inte det finns ingen integrerad navigation i bilen. Du har Apple CarPlay eller Android Auto så att du kan spegla din mobil, men du har inget integrerat i bilen.
Så fick ingen hjälp till laddstationerna? Dit ska du kunna hitta själv på dina 35 visst. Mil. Liksom.
Men det är också så konstigt, för Opel har ju det här smarta OnStar-systemet med så här elektronisk concierge-tjänst. Du kan trycka på en knapp i taket. Så går.
Men har inte den det, den nya?
Jo, ja. Så blir du kopplad till central. Men på andra Opel-bilar då, om du sitter i din Astra och trycker på knappen i taket och så säger du, jag måste tanka, vad ligger närmaste makt, då säger den snälla människan där uppe i taket att ja, men då laddar jag ner koordinaterna till den i din GPS nu. Om du bara trycker starta så kommer du att komma dit du ska.
Vad händer nu då? Liksom, nej, måste personen inte sitta kvar och guida då?
Ja, ett halvtimmes telefonsamtal. Liksom, sväng höger. Får man sms av bilder. Här är jag nu. Här är en korsning. Vart ska jag köra? Ja.
Nej, men då finns det någon app då som de här Opel-människorna i taket då kan ladda ner någon slags koordinater till. Men det är ju ändå halvmesyr och omvägar. Och jag antar att det måste finnas rätt många människor på Opel som är rätt sura över att man inte har kunnat lösa det här smartare och snyggare än man har gjort.
Mm. Speciellt det där med adaptiv farthållare också. Man vill ligga i framkant och liksom...
Men det är ju det här att man inte har någon radar framåt. Man har bara Opel Eye, en kamera som sitter uppe vid backspegeln.
Mm.
Som man då använder för att läsa av vägskyltar och som man använder som autobroms då, upp till 40 km i timmen. Och som också kan detektera fotgängare och sådär. Så det är ju bra.
Mm. Okej, den kan det i alla fall trots avsnittet.
Ja, och sen har den då döda vinkelvarnare i form av radarantenner som sitter i bakskärmarna och tittar bakåt. Men de har ingen radar framåt. Så därför kan man inte heller ha adaptiv farthållare.
Ja, okej.
Okay. Ja. Smal saken då kanske om man nu ska börja köra elbilsmil. Får man väl leva med det?
Jo, men det finns utrymme för förbättringar.
Mm. Men vad tror du då, Tommy, om den skulle komma hit till Sverige?
Jag tror att de kommer att sälja precis så många som de får hem. Mm. Tror jag, om det blir rimligt pris. Och jag kan tänka mig att för många företag och kommuner och landsting och myndigheter och sånt där som idag ändå har varit lite skeptiska till elbilar, eftersom just här att om de kommer 10 mil under vintern och sen så måste du ladda. Det går ju inte att köra med en sån en hel dag liksom i tjänsten. Man blir ju stående någonstans då till slut.
Mm.
Och här har du inte alls det. Du kommer 2-3 gånger så långt på en laddning med den här bilen. Så därför tror jag att den här kommer att kunna göra det möjligt för många som har varit intresserade av elbilar men ännu inte vågat riktigt att ta steget till den elektriska sidan. Så ta hem många Opel.
Jag tycker den passar perfekt för Sverige också. Med långa avstånd och gles befolkning med mackdöden, så känns elbilen perfekta lösningen för många. Liksom. Att just kunna, ja, men bor man på landet kan man ju ladda hemma.
Absolut.
Jag ska säga elbilen tycker jag är bättre på landet än den är i stan egentligen. Mm. Även om miljönyttan är sämre. Men just man har långt till sin bensinmack, man kan ladda hemma, energin är tillgänglig, den är relativt billig ändå med el i Sverige. Och det är grön energi.
Mm.
Så det är på landet den hör hemma. Och det är knappast någon slump, tror jag, att Jämtland är väl en sån här elbilsnäst i Sverige. Det är väl näst högst andel elbilar där efter Stockholm. De har ju hittat det att åka 8 mil till jobbet är billigast i en elbil.
Mm.
Så laddar man där och hem.
Men de har också satsat på det här med det här projektet Green Highway då, till exempel också. Från
ja, de var ju tidigt ute. Det är tydligt att sagt, om laddstolpar finns det ändå kunder att köpa elbilar. Man ser ju vad som är hönan och ägget i den ekvationen. Det är tydligt.
Mm.
Så ut på landet med elbilen.
Mm.
Ja, och den här provkörningen kan du ju såklart läsa allt om i nummer 7 av I bilägare, som prenumeranterna precis har fått, tror jag. Och så kommer den till butik i nästa vecka, den 9 maj. Så läs mer om Opel Ampera E där. Ska vi gå in på vad du har provkört, Nils? Du har ju provat...
Ja, en del på slutet, men...
Ja.
Tänker på en speciell bil.
Ja, en liten sån här terrängtyp igen.
Och vad heter märket?
Jag vet inte.
Nej, men
jag har jättesvårt att uttala det. Hyundai. Jag såg på en film att det egentligen, de frågade en korean hur det uttalades. Då sa de Hyundai eller något sånt där. Nej, på slutet. Men jag vet inte.
Nej, ska vi bara kalla den för modellen då? Det är en i20 Active.
Ja, men det där i20 är Active.
Vad säger du då, Nils?
Hyundai, säger jag.
Hyundai.
Jag bygger vidare på Honda som man lärt sig säga. Och så lägger på ett...
Men Honda är ju inte Honda japanskt och...
Och japanskt. Helt annorlunda. Jo, det är det. Men det är man uppvuxen med Honda, sen kommer en bil som heter nästan lika. Liksom. Ja. Säger man bara Honda och så lägger man på ett Hyundai. Så här lite plitt.
Det är också med Hyundai, tror jag. Men ja, vi måste reda ut detta. Vi får ta hit
Hyundai. Ja.
Sen får vi intervjua, vad säger en jänkare? Vad säger engelsmän? Vad säger en fransman? Är Hyundai det svåraste namnet att uttala av alla bilmärken?
Ja, amerikaner ska man kanske inte fråga hur de uttalar saker och ting. För allting är ju... Hyundai, tror jag de säger. Monday, eller något sånt där.
Ja, Texas-snubben säger... Ja, de köper inte Hyundai i Texas kanske. Men.
I alla fall så har du provkört i20 Active.
Ja, tillbaka till ämnet. Ja, precis. Om Opel Ampera är liksom... Ja, ska säga, en tröskel in i en ny framtid, så är kanske mer en parentes liksom i vår samtid just nu. Mm. Det är egentligen bara en vanlig Hyundai i20 som har fått lite SUV-fierad utseende.
Lite plast,
lite extra högre. Svart plast, 2 cm högre markförgång. Absolut ingen fyrhjulsdrift om någon skulle hoppas på det.
Nej.
Utan det här är enklaste grundformen av att försöka få en småbil att bli lite hetare. Vilket de egentligen lyckas bra med, tycker jag.
Mm.
För att vara så här lite plikttroget svarta skärmbreddare, så ser den faktiskt rätt så tuff ut för att vara en småbil, tycker jag, i mina ögon.
Mm. Och hur mycket högre markfrigång är det?
Alltså nu... Ja, det är 2 cm.
2 cm.
Så nu är den på 16 cm, så det är ingen markfrigång att tala om riktigt. Det är, liksom, det är som en V70 egentligen.
Mm.
Men som sagt, det här är ingen bil som köps för att ha en aktiv livsstil trots namnet, utan det är bara ett sätt att få lite en snyggare rar ärta på parkeringen som sticker ut lite i trafikmiljön.
Men jag tänker, om man är lite stel så kanske också det är lite lättare att komma i och ur, va?
Ja, det är ju.
Om den är lite högre.
Om de där 2 cm är avgörande, så absolut, det är i alla fall till det bättre. Det måste man säga.
Om jag nu är lite stel och hade bestämt mig för att det var verkligen en Hyundai i20 jag ville ha. Ja. Kostar den extra den här? Jämfört med den vanliga?
Ja, den gör ju det, såklart. Nu tror jag grundpriset för den minsta motorn är 159,9. Det är väl inte så illa i för sig. Det är ganska många som ligger där kring B-segmentet, så det är ingen jättestor prisfråga. Vi körde provbilen där, var ju ett liters motorn, 3-cylinder med 120 hästar. Och då finns den bara i topputförande och sticker upp till 190, så det känns inte riktigt rimligt, tycker jag, för att se tuff ut. Men kan man nöja sig med 100 hästar och en 3-cylinder motor, så är det väl okej. Mm. Men om det är det här som är en aktiv bil, så kör jag hellre en passiv bil, om jag ska veta det. Jag kom inte helt överens med den här bilen faktiskt. Det är den första gången jag kör en 3-cylinder motor som inte känns kul och peppig och underhållande. Den är liksom...
Man är seg.
Mycket vibrationer. Liksom värre än en diesel på tomgång nästan, om man ska överdriva en smula i alla fall. Men jag menar, just idag när man inte vill ha en diesel i den här klassen, så vill man liksom vara vibrationsfri och len och liksom tystnad. Och här får man liksom mycket knatter och vibrationer, och den är svårkörd i stan, bökig låda. Sen klart, 120 hästar, den är ju pigg, men den drog en hel del soppa också.
Ja.
Och bullrig. Och stötig.
Det är väl, du är ingen fan av den där.
Nej, den, jag kommer inte köpa den, om man ska veta.
Nej.
Hård. Bils idag.
Ja, bilen
var hård. Men du tycker det blir så ofta när man höjer fjädringen, så ska man då motverka kräng i kurvorna, så får man en styvare sättning på chassit och större hjul. Det finns ingen mening liksom, i en B-klassbil.
Nej, bara
håll det enkelt.
Ytan liksom. Det kan bli lite fel när man försöker vara trendig.
Ja, precis. Ge mig en passiv, lugn, behaglig bil istället. Det hade jag uppskattat mycket mer.
Och den här provkörningen av i20 Active, om du vill läsa mer om den, så finns den i bilägare nummer 6 som finns i butik nu. Vad händer annars så här i bilvärlden just nu?
Det våras för cabbarna, märks ju tydligt.
Ja.
De har ju kommit fram i helgen.
Ja, du har börjat se några.
Ja, jag var ganska mycket ute på stan och rörde mig och njöt av solen och i parker och så. Men nu glider de runt med sommarbilarna, de har kommit fram.
Ja. I Skåne är det tydligen mest procentuellt sett mest cabbar, har jag läst. Men även här i Stockholm då. Men,
jag såg också en massa gamla amerikanare ute på stan nu i helgen.
Med tak.
Ja,
blandat.
Ja, det var lite blandat. Jag såg faktiskt någon Mustang-cab också som de åkte runt med.
Mm.
Och så. Man blir glad av sånt, tycker jag, gamla bilar.
Ja,
och cabrioleter också. Mm. Det är kul att de fortfarande säljs, liksom en bilar för njutning.
Mm.
Och jag tycker det skulle vara bra om fler köpte cabrioleter. Jag har faktiskt saknat, vi pratar mycket om supermiljöbilspremie, men jag tycker vi borde föra någon form av statlig supersäkerhetsbilspremie.
Okej. Okay.
Och där tycker jag cabbarna ska få den största kakan.
Aha.
För man är ju aldrig så utsatt som när man tar av taket och liksom åker runt. När man har alla bilar omkring sig och allting. Man inte skyddar den här kokongen och stänger in sig. Liksom. Man kan inte börja skälla på folk på övergångsställen och sådana
saker. Ja, du menar på det här sättet?
Nej, egentligen inte. Det är en positiv bieffekt. Men man kör ju mycket lugnare när jag kör en cabriolet. Liksom. Man är avslappnad när man njuter och man känner sig också sårbar, vilket man då anpassar sig efter.
Mm.
Så om alla skulle köra Mazda MX-5 som vi hade på Essingeleden, då skulle det inte alls gå så fort. Folk inte kasta sig mellan filerna och bland långtradarna och hålla på.
Mm. Nej, det är nog en väldigt sann teori, tror jag. Att det,
så ge oss en statlig säkerhetsbilspremie, ja, så man kan köpa en cab och ta det försiktigt och njuta i trafiken.
Ja. Statlig cabpremie för små cabbar då helst, ja.
Ja, helst, ja.
Ja, det är intressant.
Det är mitt förslag som jag bara inte helt genomtänkt åt igen. Jag ska skissa vidare och lämna in en motion här.
Ja,
till
vi får se hur det går. Ja,
Nej, men annars, det här skatteförslaget har ju väckt en hel del. Nu såg jag att det hade kommit en SIFO-undersökning.
Ja.
Som säger att 48% av de tillfrågade ändå tycker att det här är ett bra förslag med bonus-malus-systemet.
Ja, men 48% av drygt 1000 tillfrågade.
Ja, och så vet vi ju inte riktigt hur frågan är ställd heller.
Nej,
som vanligt.
Men nej, det finns ju en lockande med det här med bonusdelen och att stärka miljöbilar. Sen har man inte tittat på det sista förslaget, som kanske inte är det mest genomtänkta ur miljösynpunkt heller, om man ska vara krass.
Alla jag har pratat med är inte så glada till det här.
Men nej, det kan jag tänka mig.
Det har jag intrycket av i alla fall, att det inte är så många som tycker om det. Men jag kan göra fel. Eller ja.
Det har blivit urvattnat. Om man ser liksom hela tågången från de allra första utkasten och förslagen och utredningarna, så har det bara blivit sämre och sämre, och egentligen mer fokus på att få ihop budgeten. Skulle jag nog. Mm.
Ja, och första förslaget så var ju ändå 60 000 i premie för elbilarna.
Mm.
Ja. Ja, men, och det, förlåt, nu kommer jag tillbaka till Norge.
Ja.
Men jag var ju där och körde Ampere. Mm. Och det är ju väldigt intressant det här att man, var och varannan bil du möter är en elbil där.
Mm.
35% av nybilsförsäljningen i Norge är ju elektrifierad i någon form. Ja. Det är lite laddhybrider där också, men det är mycket rena elbilar i de procenten.
Ja, det tänkte jag också på när jag körde där. Att det, det är liksom bara helt normalt där. Men här är det fortfarande lite mer så här... Åh, titta där, en elbil.
Ja. Så tycker jag är sympatiskt att Norge ger subventioner till privatköparna.
Mm.
Medan Sverige har ju egentligen nästan lika stora subventioner, i vissa fall faktiskt mer subventioner på elbilar. Men då måste man ju vara förmånsbilist. Man måste ha eget företag eller få tjata till så sin arbetsgivare. Då kan man få ganska schyssta stimulanser som faktiskt är högre än vad normen ska haft.
Men alltså som förmånsvärde?
Som förmånsvärde, ja. I reducering i slutändan. Men jag menar, det känns ju ändå mer schysst att ge alla möjlighet att få kunna ta del av den här subventionen.
Och det känns ju ändå inte som att Norge har gått i konkurs på grund av sin elbilsatsning, eller hur?
De hade ju säkert lite luft i de statliga kalkylerna för detta, det måste man ju tillstå. Att
de, men de har ju lyckats, de har alltså, eller lyckats, de har i alla fall fått igång en omställning, vilket ju är jätteintressant.
Visst att det kan gå fort när det väl sker också. Men det är klart, det finns ju ingen billigare BMW att köpa än en i3. Den är ju billigare än 316i, så det är klart att det attraherar ju alla privatköpare. Som ett alternativ.
I3 är just nu den mest sålda elbilen då i Norge.
Mm. Okej. Okay. Inte Tesla.
Nej, inte just nu.
Inte Model S.
De väntar väl på Model 3 där.
Ja.
Som man ju säger, nu ska komma i slutet av året, va? Ska den visas upp, är det inte så?
Det är alltid svårt att tyda Elon Musk och hans tidsangivelser. Han verkar ha som en helt annat
kalendarium än andra på jorden. Han har så himla mycket på sitt skrivbord. Han skjuter upp raketer och borrar tunnlar och skickar iväg tåg i sina
hyttor. Borrar tunnlar?
Men han ska ju borra någon tunnel nu, såg jag, under Los Angeles, och skicka iväg bilar på slädar typ, som går på räls.
Så tunnelbana för bilar?
Ja. Om det kommer bilkö så kör man liksom upp på en ramp och sen åker man ner i underjorden och så skjuts så får man åker man iväg liksom. Det är inte bilen som kör, utan den blir skjutsad liksom iväg på en
rest. Tror ni att det finns någon som kan säga till Elon, nej Elon, nu har du tänkt för mycket igen, sluta?
Nej, jag tror han är omgiven av väldigt många ja-sägare. Så att...
Jag tänkte säga, folk har nog försökt, men det har ju några chefer under honom som försvunnit genom åren. Det kanske var de som ändå...
Apropå apropå Tesla, så är det ju en svensk som har jobbat för Tesla förut, va? Som ska dra igång en batterifabrik.
Ja, Peter Karlsson tänker du på?
Ja, kanske. Han var någon slags Tesla-anställd.
Ja, han var väl inköp. Ja, och inköpsansvarig och logistikchef och någonting med processer i fabriksuppbyggnad och sådär. Ja,
just
precis.
Det.
Ja, han har hoppat av och vill göra en kopia. Men Tesla bygger sin egen batterifabrik och han har tagit med sig en hel del kunskaper och tänk.
Han vill göra som en sån här gigafactory fast...
Här i Sverige, eller i Europa framförallt. De påpekar ofta det, att det är ett europeiskt projekt.
Mm.
För det finns ju ingen el, alltså batteritillverkning i Europa, utan det är ju Asien som är, liksom, levererar ju batterier till.
Men du träffade ju honom, Nils, och han sa ju till dig då att Sverige är ju ett självklart, eller ett väldigt bra val i det här sammanhanget, eftersom vi har så god tillgång på grön el.
Ja, precis. Det är en väldigt energikrävande process att tillverka batterier. Så jag menar att i Norden i alla fall, Island, Norge, Sverige är de tre bästa länderna man ska lägga en sån här sak. Men även Finland är ju bra, för de har ju mycket lokal tillgång på råmaterial. Alltså de har ju kobolt och litium och sånt som ligger i backen och väntar.
Mm. För tanken är att det ska dra igång en fabrik i slutet av... Nej, det ska börja byggas.
Ja, nästa år. Men jag håller på för fullt här nu och tittar vart de ska bygga.
Just det.
Sätta upp en sån gigantisk, tror en halv miljon kvadratmeter stor fabriksbyggnad. Betydligt större än Gamla stan i Stockholm. Bara sätta tak på den och börja producera.
Ja, och så nu har de ju valt ut några så här finalister, eller vad man ska säga, orter där de kan tänka sig att placera den här stora...
Fabriken, ja. Det måste vara väldigt god tillgång till el. De kan inte bara koppla upp sig på elnätet och begära, vad sa han, tror de kommer, när de är helt klara, vilket är 2023 tror jag, Det är en sjuårsprocess i fyra faser.
Det är då de ska börja producera full styrka.
Full styrka, liksom. Då pratade han, tyckte han sa 2,4 terawattimmar per år och sånt där. Så det är ingenting man kan bara ta från eluttaget, utan god tillgång till el, grön el, stora markarealer tillgängliga som redan då är planlagda för industrier. Ingen lång miljöprocess för att kunna komma upp i det här. Sen måste de ju ha ganska god tillgång till bra kompetens. Han pratar om 3000 arbetstillfällen direkta, och tillverkningen är i princip automatiserad, så det är ingenjörer och liksom ganska hög nivå på de här tjänsterna.
Men du träffar ju den här Peter. Hur verkar han?
En lugn, sansad klippskille. Vissa drag i det här projektet har ju lite så här väl stora idéer, verkligen med stora
lite
ord.
Lite maskvarning skulle jag säga på det. Men...
ja, har han tagit efter dem personlighets?
Nej, den är betydligt mer dämpad. Jag har även träffat Elon Musk och de är lite olika karaktärer. Men som sagt, jag tror Peter har lärt sig, fått väldigt stor insikt nu om vad som väntar omställning av det här. Liksom, han har väldigt goda argument för varför det här ändå behövs och varför det måste vara så otroligt stort och så omfattande. För det är liksom, ja, det är ett gigantiskt projekt. Jag tror det är 40 miljarder de behöver liksom, innan de är klara. Mm. Om de får upp allting, vi får väl se. Men samtidigt, behovet finns ju där. Alltså, det är inte bara elbilar som står liksom, inför tröskeln, att hela bilflottan står inför en elektrifiering, utan det är ju, jag tror det bara ungefär en tredjedel upp till hälften av alla batterier i den här fabriken som är till bilindustrin. Utan det är övrig tillverkningsindustri inom Europa med hushållsmaskiner, med gräsklippare, och det är gruvindustrin som inte vill ha avgasen i gruvor. Stora maskiner, stora batterier.
För man gör så då att man producerar elceller liksom?
Ja, battericeller och bygger
batericeller, ihop. Och sen så kan man ju då bygga ihop dem i olika stora batterier.
Ja, kunden vill säga vad man vill ha. Så det är det bara skala upp liksom, jag tänker, så man bygger celler.
Men är han rätt i tid då, 2023? Är det,
ja, nu är han nog egentligen ute lite sent till och med faktiskt. För idag tror jag finns tillräckligt med batteriproduktion för att klara egentligen dagens elbilar och hybrider, vilket inte är så stort. Men sen kommer det komma de här med 60 kilowattarna från Opel, och alla andra kommer följa också. Så jag tror fabriken ska vi kunna producera batterier som har kapacitet totalt, alltså på 32 gigawattimmar och sånt där. Men att bara den europeiska bilindustrin behöver 200 gigawattimmar kring 2023 liksom. Så det behövs ju åtminstone tre till sådana här fabriker i Europa för att kunna klara den europeiska tillverkningen av batteribilar och
Men du elbilar. Tror inte att det kommer bli att vi kommer gå över till andra typer av batterier alltså inom några år? Liksom, de håller på att experimentera med olika sorters, jag vet inte allt.
Jo, det har inte så god insyn i det, vad som händer. Man pratar om solid state, man ska byta material och sånt där, men det ligger nog ganska långt bort. Sen det säger ju Peter också, att de kommer inte ha egentligen någon forskning och driva utveckling av batterier, utan de kommer ju ta den befintliga tekniken, vad som är bäst, och bara skala upp produktionen i jättestor skala för att kunna få ut så mycket som möjligt till behovet som verkar finnas på marknaden och för allt kommer. Så jag tror ändå han är definitivt inne på någonting här liksom, att han om något är väl lite sen egentligen med uppstarten. Det här borde gjorts för något år sedan, ta spadtaget och sätta igång nu när alla pratar elbilar.
Ja, andra nyheter också. Det här med att de har uppe det här förslaget igen, att det ska bli tillåtet att köra höger när det är rött. Läste ni det? Som vi hade för ett par dagar sedan.
Jag trodde att det var cyklister som skulle få svänga höger.
Nej, men jag tror att det var...
Ja, de smög in det där, att i den här cykelstrategin de lade fram så stod det att de även har en utredning att titta på för alla trafikslag.
Jaha.
Och då måste man ju anta att det är bilar också.
Får man ju anta att vi fortfarande är välkomna i trafiken, vi bilister.
För det har ju varit uppe förut det där. Och då har det ju liksom lagts undan med motiveringen att vi har redan de här enbart högersväng, de här enbart signal,
gröna pilarna.
Mm.
Ja, Maria, du och jag har ett förflutet från Kalifornien. Du var där och pluggade en period, jag var där på semester.
Ja, och jag berättar ju att, jag har ju berättat in tidigare på det, att jag har ju blivit påkörd av en som körde rött mot rött högersväng, för där får man ju göra det. Så.
Ja, jag tycker det är förvirrande i och med att det ändå är stopplikt vid högersvängar ändå. Den fick sig kvar, måste åka fram och titta och sen svänga höger. Så det är ganska många regler som är inblandade i en liksom.
Ja.
Fast jag tycker det funkar rätt bra. Eller, ja. I alla fall när det var så här liksom, ja.
Jag vet inte. Det kan bli konstigt i Sverige när man är väldigt noga med vad som är rätt och fel och liksom tycker och tänker, ja, men om en inte vill svänga höger och så börjar den bakom tuta liksom, mm. att jag vet inte.
Jag tror inte heller vi är riktigt redo för den friheten faktiskt.
Nej, det tror inte jag heller. Ja, men du tror det, Tommy, eller?
Nej, jag vet inte om folk är redo för något egentligen.
Elbilar, höger sväng mot rätt.
Hoppet är ute. Det är bara självkörande bilar som kan rädda oss nu. Är det så? Det enda sättet att lyfta trafikmoralen. Hålla avstånden.
Men jag läste en krönika som du skrev, Nils. Det här du berättade om. Filhållningsgrejen på Volvo och borttappade barnappar.
Mm. Ja, jo, men absolut. Ja, men i det steget tycker jag funkar jättebra. Jag har lärt mig verkligen uppskatta den funktionen som ja, småbarnsföräldrar som ja, på grund av tillökningen i familjen som vi är inne på så har vi flyttat runt lite grann. Så nu har vi ett barn i framsätet och bredvid den som kör. Det är inte bara jag som kör. Men, och just när man kör långt på motorväg och på landsvägar och så ska man alltid skicka någon vatten eller ett äpple eller hämta en app eller försöka förklara för 141 gången att vi snart är framme.
Oj, jag känner igen det här.
Och sådär. Mm. Så är det, man är inte lika bra förare när man har barn i bilen, så är det bara. Och det är skönt att sätta på den där Pilot Assist som vi nu har på långtest Volvon som en, ligger där bakom, hjälper till ändå att hålla bilen i filen och avståndet till bilen framför och liksom sköter en del av det hela. Fortfarande måste man ju ha en hand på ratten och man kan inte släppa ratten och fritt. Och sådär. Så jag tycker just nu är en ganska bra läge. Jag som förare ansvarig, jag måste fortfarande hålla koll på trafiken, men det finns ändå ett system som fångar upp mig när jag är ouppmärksam i någon sekund när det plötsligt ska inträffa.
Mm.
Det tycker jag är en sympatisk nivå. Sen ska man ta det vidare och börja släppa ansvaret till bilen, då tycker jag det börjar bli farligt.
Mm.
Och sen kommer man i det här läget att ibland är bilen ansvarig, ibland är föraren ansvarig när det sker vad, och som människor är väl lata, så att har vi väl sluppit ansvaret så tar vi inte gärna tillbaka det, det tror jag inte.
Nej, det kan bli svårt faktiskt med det där. Du sa att Volvo betedde sig som en vinglig ja, övningskörare, eller vad var det?
Ja, det är det som ändå är bra med Volvos Pilot Assist, för att det är så uselt på att styra bilen så att man kan inte lita på den liksom. Det styr ju som en, ja, vad skrev jag?
Ja, det var någonting med någon övningskörare. Jag vet inte om det var en full övningskörare. Jo, kanske lite...
jo, det var det jag sa. Så var det. Ja. Den styr faktiskt som en alkoholpåverkad övningskörare. Ja. Samma precision där i filen, där håller det sig vaggandes mellan filerna och
då tycker jag faktiskt, jag provar också den Pilot Assist, då tycker jag faktiskt Tesla är värre. Det är en ännu värre övningskörare.
Jaha, men tyckte de var rätt bra där ett tag. Nej. Nu var den väl sämre med den senaste uppdateringen, men ja, den klarar av mycket mer. Den kunde även köra liksom på snövägar som inte såg alla vägmarkeringar och bara följde bilar. Det kan inte Volvo, det kan inte följa bilen framför.
Jo, Volvo kan också följa bilen framför.
Okay.
Vilket jag har märkt någon gång när den plötsligt har fått för sig att följa efter bilen framför som har svängt av på en avfart.
Nej, men, okay, men var ska du? Okay. Ska du på fika, får jag följa med?
Så smart har det inte varit när jag har kört. Jag tycker den bara... jag vet inte. Men i alla fall, den håller sig ändå inom filen och liksom, vi kör inte in i långtraden bredvid eller passerar körbanan och så vidare. Så
att, det är bra.
Men det var det skönt faktiskt nu när man är lite splittrad som förare med barn i bilen.
Ja, ja, men det håller jag med om, verkligen.
Så bra där, Volvo. Det gör de gjort rätt. Men ta det inte vidare. Håll det här.
Jo, det finns ju jättemånga olika nivåer på hur självkörande en bil är och vem som har ansvar och vad som förväntas. Liksom. Men det förklarar ju faktiskt Fredrik Dietz Wikström i en artikel som finns i nummer 7 av Vi Bilägare. Samma som Ampera e-provkörningen. Som alltså är hos prenumeranterna nu och kommer ut i butik nästa vecka, 9 maj. Så vill ni lära er lite mer om de här olika nivåerna, jag tror det finns, vad är det, 4 eller 5, något sånt där, så kan ni läsa i den artikeln. Det var allt vi hade bjudit på den här gången av från Vi Bilägare och vår podcast. Jag påminner också som vanligt om att ni kan följa oss på Facebook där ni får senaste nyheterna i flödet, och på vår hemsida finns såklart det senaste också. På Instagram ser ni lite bakom kulisserna bilder. Kan vara kul att kika in där. Och tills vi hörs nästa gång, så kör försiktigt allihopa och var rädda om varandra i trafiken. Hej då!
Hej då!
Hej då!